kollega.
Och med oss under den här timmen så har vi Sabina Bruno som är företagspsykolog och psykoterapeut som kommer att svara på dina frågor. Också Susanna Forsblom som vi hörde här tidigare som berättade om hennes egna erfarenheter då det kommer till arbetsplatsmobbning. Och du får Susanna jättemycket meddelanden du har också fått inför den här sändningen. Du får här medan sändningen pågår och jag kan fast till exempel läsa upp här signaturen Tainas meddelande. Hon skriver så här. Jag känner igen mig. När jag tog upp arbetsplatsmobbningen med min chef i november 2025 började min utfrysning och till slut med uppsägning på grund av produktions- och ekonomiska skäl trots att jag hade massor med jobb. Man försökte köpa ut mig med ett paket men jag valde vanlig uppsägningstid på 6 månader. Facket undersöker min olagliga uppsägning. Hur kan man göra så här? Skriver alltså Taina. Sen har vi också signaturen Höp som skriver så här. Vet precis hur Susanna känner sig, varit med om samma. Tar en otroligt lång tid att gå vidare men man glömmer inte ändå helt och kan inte lita på folk mera. Hur är det Susanna med dig? Upplever du att du så här 10 år efter att du var med om den här mobbningen kan lita på folk på ett så att säga normalt sätt?
No, tack. Det är nog så här, vad heter det? Det har nog tagit sin lilla tid, det får man nog lov att säga. Och vad heter det? Det var nog en lång, lång tid som jag var väldigt misstänksam. Jag litar nog inte liksom på min omgivning överhuvudtaget. Och det var väldigt tydligt för mig också att jag ville inte dela min upplevelse och min historia så där alldeles lättsamt. Egentligen med någon annan än min egna kärnfamilj. Så förtroende, ja, det var nog grusat med besked.
Mm. Är det här någonting som du Sabina Bruno känner igen i det som berättas här av Susanna? Att det är svårt att lita på människor efter att man har varit med om någonting så pass allvarligt som arbetsplatsmobbning?
Ja, det gör jag faktiskt. Och jag tänker att det förstör så mycket och skapar så mycket men att det nog ofta tar en stund att komma på fötter. Och jag tror att de flesta som har varit med om kanske inte en så långvarig mobbning som Susanna har erfarit, så många har nog liksom tentaklerna ute länge och skannar liksom att vem är trygga, vem vill mig väl eller är det någon som vill mig illa.
Mm. Vad kan man göra i en sån situation om man upplever att nu är det svårt att lita på folk i största allmänhet? Vad brukar du ge för råd åt sådana personer som kommer med det dilemma till dig?
Mm. Jag hoppas att vi kan känna igen de personer som människan känner sig trygg med. Och kanske liksom öva på det att föra in den känslan i nya relationer. Sen igen så tycker jag nog att det också är ganska normalt. Att har man bränt sig illa så vill man inte göra det på nytt. Och jag tänker att också normalisera det att man är kanske lite på sin vakt. Så hör nog också till processen. Och kanske på något sätt... sträva till att helt enkelt stöda personen att kanske reagera tidigare ifall den upplever någonting som inte känns bra för den.
Vad har du Susanna fått för stöd och av vem så här efter det du råkade ut för 10 år sedan, förutom då din egen familj som du redan nämnde här tidigare?
No, för mig var det nog så att det där stödet var väldigt stort. När jag vågade börja öppna mig. Och det var nog väldigt avgörande också. Att det hjälpte med den där skammen speciellt. Att jag märkte att det var många som så att säga såg min sida av det. Och stödde mig starkt. Och vad heter det? Och sakta med, tack vare det kan man nog säga att jag fick tillbaka liksom, den här... känslan av att det finns nog människor runt omkring mig som jag kan lita på. Och det är väldigt skönt också sen när man kan börja prata lite friare. När man en gång har öppnat på locket och det börjar pysa ut så vad heter det? Så märker man att man har nog bra människor runt sig sen bara man vågar ta det där steget. Men det, Det är den där risken man inte riktigt är redo att ta just i det där mest sårbara ögonblicket, för då vill man bara liksom bädda in sig och glömma världen överhuvudtaget.
Mm. Och det tar ju länge att återhämta sig från någonting sånt här. Det kan du säkert Sabina också hålla med om, eller hur?
Mm, visst, jo. Och jag tänker att det kan ta länge att repa sig från också kortare mobbnings- eller osakliga bemötanden. Och jag ser det här också i arbetsgrupper. Att om det har hänt fast bara enstaka osakliga situationer, så det tär nog på den psykologiska tryggheten för en lång tid innan det byggs upp.
Vi ska ta och kolla lite vad som har kommit in här på förhand. Ni kan fortfarande delta via det här formuläret som hittas på svenska.yle.fi. Ni kan söka fram Susanna Forsbloms case där. Den finns i textformat och längst ner i den artikeln så finns det ett frågeformulär som ni fortfarande kan fylla i under sändningens gång, som alltså pågår här fram till klockan 19.00. Ni kan också skicka in frågor, kommentarer, berättelser på mejlen liteklokare@yle.fi eller sen på vårt WhatsApp-nummer 044 21 48 48. Och en som har närmat oss så här på förhand via det här formuläret har signaturen Majken. Hon skriver så här: hej, fick en ny rektor i skolan där jag arbetat under nästan hela mitt arbetsliv. Plötsligt fick jag höra: men du går ju snart i pension, du ska inte på kurs, och så vidare. Diskutera gärna detta problem som eventuellt kanske främst kvinnor möts av. Vi har erfarenhet som inte tas emot på rätt sätt och vi sätts i pensionärsgruppen innan vi slutar jobba. Är det här, Sabina, något som du stöter på i ditt yrke som företagspsykolog och psykoterapeut?
Sen hör jag också mycket att det är svårt att hitta nytt jobb som fast 50 eller 55-plussare. Och sen igen så har jag sett många situationer där kanske det inte sen ändå stämmer, utan det är kanske någonting som rubriceras mera. Men jo, vissa har ju faktiskt svårt med det här. Det där, jag tänker att den här diskrimineringen kan ju... Ja, det kan vara åldersdiskriminering. Det kan vara många saker som leder till diskriminering. Och det är just, det känns ju orättvist. Och det är ju orättvist. Och så ska det inte vara. Och här ser vi kanske den här mångfalden i liksom att vad allt kan vara arbetsplatsmobbning eller upplevas som arbetsplatsmobbning eller kanske osakligt bemötande som man kanske också ganska allmänt använder. Att mobbning är alltid den här längre processen, och osakligt bemötande kan också vara enskilda handlingar. Men sen finns det diskriminering, det finns trakasserier, det finns hotfullt beteende, det finns konflikter och liksom olika situationer, olika element som ökar den sociala belastningen i arbetslivet. Och diskriminering med åldersdiskriminering är något som diskuteras ganska mycket, och jag tycker att det är väldigt viktigt att de här fenomenen diskuteras, för det är så vi kommer åt dem och det är så människor vågar ta dem på tals.
Om man nu ska lite hitta sån här röd tråd bland de här 100 historien och frågorna som kommer in till oss så här på förhand för lite klokare, så är det ganska många som tar upp det här att det är oftast förmannen, alltså chefen, som står för mobbningen, och då är det liksom svårare att tackla det här problemet, precis som du, Susanna, var med om. Kan du, Susanna, berätta lite att vad det var som, på vilket sätt det kändes jobbigt för dig att det var just din förman som stod för det här grövsta övertrampen och det kommer till arbetsplatsmobbning i ditt fall?
No, det markerar egentligen ganska tydligt för mig att jag inte längre hade någonstans att vända mig. Det var liksom, det blev så tydligt det där att inte visste jag hur jag skulle gå kring och vart jag skulle vända mig. Och jag var liksom som i en fälla, helt enkelt. Och där tycker jag själv för min egen del att när jag var i kontakt med företagshälsovården, så jag hade nog högre förväntningar av dem. Att där blev jag nog extremt besviken, för jag tänkte att de om någon måste ju se det från båda håll och få till ett möte. Och vad heter det, i och med att de också var så snabba med att säga att det här är alldeles tydligt ett fall av arbetsplatsmobbning. Men sen den där handlingsplanen och vad heter det, någon sorts riktare för mig, så det uteblev helt enkelt. Så man sitter faktiskt illa till.
Mm. Det är också många som har skickat in historier åt oss på förhand som klagar på företagshälsovården och säger att de här trepartssamtalen inte riktigt leder någon vart. Vad har du, Sabina, för erfarenheter av det här som företagspsykolog? Får du ofta höra om fall där man kritiserar själva metoden som man egentligen borde ta till för att få stopp på arbetsplatsmobbningen?
Mm. Ja, tyvärr så är det väldigt brokigt. Och det är svårt att lyckas också för företagshälsovården i många av de här fallen.
Mm.
Företagshälsovården ger ju rekommendationer, men det är arbetsgivaren som har ansvaret för vad som implementeras. Men de är ofta knepiga. Och det här som du förde på tals, det här med att om det är någon i chefsställning som uppför sig dåligt, osakligt eller mobbar systematiskt, så där den där liksom makten och kanske en lojalitet chefer emellan, så spelar också en viss roll. Och det kan vara liksom knepigt för en utomstående aktör som försöker hålla sig neutral att vara tillräckligt tydlig vad som behöver göras, och fast vi skulle vara tydliga och hitta en plan som vi tror på att den skyddar offrets hälsa, så är det ju upp till arbetsgivaren vad de sen gör.
Precis. Vi har signaturen Borgobo som skriver så här: jag blev också utfryst av en chef från en tidigare arbetsplats. Upplevde hennes ord väldigt kränkande och sårande, men bestämde mig ganska snabbt att söka annat jobb. Kände att jag inte behöver utstå sådant och hade tur och fick det jobbet. Det tog mig ändå väldigt länge, över ett år, innan jag kom helt över det. Jag gillade ju jobbet och fick alltid höra att jag jobbar med hjärtat. En liten tröst i det här hela är att denna chef själv fick gå följande år, skriver Borgobo. Och något annat som jag har märkt som är en röd tråd bland de här meddelandena som vi har fått in hit via vårt formulär på förhand, är det att det är oftast väldigt duktiga och snälla människor som råkar ut för det här. Sådana som är väldigt bra på sitt jobb, som uppför sig väldigt väl, är snälla med sina kollegor, och att de på något sätt direkt blir de här hackkycklingarna i sina arbetsgemenskaper. Det var ju ungefär lite det som hände åt dig, Susanna. Att du var ju bara vänlig, snäll och dig själv, och du försökte göra ditt jobb så väl som möjligt, men ändå räckte liksom inte till.
Jag brukar fastna vid ett uttryck som en av mina bekanta brukar säga, att man får vara snäll men man får inte vara korkad. Och det, vad heter det? Det är nog, du är nog i ett dilemma när du som person är mera mjuk och försiktig och försöker hitta lösningar och inte liksom stridslysten. Så redan med de personlighetsdragen så är man nog tyvärr lite en förlorare. Och det där rår man ju inte på. Man är som person som man är. Och tvärtom så är det sen ännu tyngre när man märker att trots att jag nu försöker vara och göra väl ifrån mig, så räcker det inte ändå till.
Mm.
Så det vad heter det? Det är som hugget och stucket, man kommer liksom ingen vart helt enkelt.
Vi har signaturen Margit som också hälsar åt dig, Susanna. Hon skriver så här: Susanna, jag förstår exakt vad du menar, vad du fick utstå. Känslan av att stå utanför, inte höra till, den är grym. Det finns inget bättre ord. Man rannsakar sig själv, vad är det för fel på mig? Vad har jag gjort? Och det värsta är när chefen inte ger något som helst stöd när man inte längre är synlig. Man känner sig som ett levande frågetecken. Det fungerade ju förut, men så med en ny chef har allt blivit helt konstigt. Och så man rannsakar sig själv, lusten till det mesta rinner av en. Tydligen är man värdelös, eller som du skriver så borde man ha gått direkt. Nu hamnar självföraktet i ryggsäcken, men den kan man slänga av sig när man inser att folk runt omkring tycker att du är helt vanlig och normal faktiskt. Men jag råder andra, se upp innan det går för långt och du hamnar på psyket oförskyllt, hälsar alltså Margit. Och det är ni väl rungande överens om, Sabina och Susanna, att det lönar sig att ingripa snabbare än kvickt. Om vi börjar med dig, Sabina, vad har du att säga om det?
Jo, absolut. Och det är ju det som är det svåra. Och just som Susanna fint beskrev, att om man inte är stridslysten, om man tror på det goda, så kan man vara förbryllad väldigt länge. Och just som den här frågaren skrev, att man skyller på sig själv, man ifrågasätter att det borde jag vara annorlunda, borde jag göra något annorlunda. Och då kan det dra ut på tiden, precis som i Susannas fall, i flera år innan man för det på tals. Och det här är nog det jag jobbar mest med på individmottagningen, att liksom skapa mod hos människor att föra på tals.
Mm.
Och var det något exempel här att det blev bara värre när man förde på tal, så var det någon som hade blivit uppsagd. Så det är ju det här människor är rädda för, att blir det bara värre. Och tyvärr i vissa fall blir det bara värre. Men då när man förde på tal, så då finns det ändå en möjlighet att det blir bättre. Och många sådana situationer har jag också sett. Men det behöver ofta i ärlighetens namn ske ganska tidigt. Det där att man tar till tals, berättar att hej, det här känns olustigt, det här känns inte bra, det här känns kränkande, det här känns sårande. Att säga ut det för att det ska stanna av den här processen som är på gång, om det är en sån här mobbningsprocess som är på gång. Ibland är det ju också att människor är bara klumpiga socialt. Och menar inte illa, fast det känns illa. Och då när de får respons, så då redar det ut sig.
Mm.
Och de lär sig. Och det är ju det här vi ser i många konflikter. Att det, liksom det blir en bra process där man lär sig och där människorna växer. Men vi har allt för lite av det i arbetslivet. Att vi är försiktiga, och speciellt i dessa tider när det är mycket uppsägningar, så är människor ännu mer försiktiga tyvärr.
Mm. Men hur ska man veta skillnad på, som du kallar det, social klumpighet och regelrätt illvilja? Att man jäklas med folk helt enkelt. Man får kanske någon slags kicks av det som mobbare oftast får, om det alltså är medvetet. Hur ska vi veta skillnad på de som är bara socialt klumpiga och de som är regelrätta mobbare på en arbetsplats? Har du något svar på det, Sabina?
Jag tänker att man kanske inte behöver ha svar på det. Man behöver bara för att föra på tals sin egen upplevelse. Att jag hoppas att det här inte ska återkomma.
Hur var det, Susanna, för dig som har varit med om det här? Vad upplevde du då när du förde äntligen till tals? Du möttes ju av skratt från din chef.
Ja, det är nog väldigt tungt att på något vis gå vidare från ett sånt möte som det där katastrofmöte som jag var på. Och att i den där situationen då känna och tro att det ändå skulle finnas någon lösning, så det börjar vara en total omöjlighet. Och jag tror ju starkt på det att du behöver reagera tidigare. Att så här som jag lämnade, att det pågick i flera år och jag sakta men säkert dränerades på kraft, så vad heter det, du har ingenting att sätta emot till sist, att du måste vara mycket snabbare med att reagera och sätta foten ner. Och det här kan jag ju samtidigt också tycka att är lite tragiskt, för det kommer nog framledes att bli ett hårdare arbetsklimat överhuvudtaget. För jag tror att jag hör ändå till en sån här lite äldre generation som har blivit mera så här kanske tillsagd att man lyssnar på chefen och chefen vet bäst och vad heter det, och så är det inte något mer med det. Men jag tror att vi har generationer nog på ingång nu här som har fått en bättre matkost på det här att bygga upp sig själva. De har starkare ryggrad och har en tro och en vetskap framför allt om vad de behöver stå ut med och vad de inte överhuvudtaget ska acceptera.
Är det här någonting som du märker, Sabina, att det är mest äldre människor, ska vi säga medelålders och uppåt, som kommer till exempel till dig som företagspsykolog kring om temat arbetsplatsmobbning? Är det liksom mest äldre människor, så att säga, eller kommer också ungdomar till dig?
Tyvärr är det nog mycket ungdomar också. Att där jag vågar inte ta ställning till dem mer generellt, men det är nog alla åldrar, tyvärr.
Vi ska lite ta och kolla vad som annat kom in här på förhand. Vi har som sagt fått in över 100 berättelser från er. Tack för dem, väldigt rörande sådana. Och vi kommer att ta upp så mycket vi hinner bara fram till klockan 19 kring de här. Men om ni inte får er historia uppläst här nu ikväll eller kommenterar på något sätt, så kommer till exempel Relationspodden med Hanna och Eva att ta upp det vid ett senare tillfälle. Så vi kommer nog att gå djupare in på det här temat, alltså arbetsplatsmobbning. Här var också en till fråga till dig, Sabina, som lyder så här. Berätta gärna om chefsmobbning. Det vill säga när arbetsgrupper inbjuder till möten bakom chefens rygg som inte inbjuds. Det är skamfyllt och svårt att ta upp. Chefen i vissa verksamheter är den som exempelvis säger att alla inte kan gå på semester samtidigt i juli. Om det rör en arbetsplats så måste man vara igång året runt, som till exempel socialtjänst, sjukvård, brandkår, ambulans bland annat. Om reaktionerna i arbetsgruppen då är att utesluta chefen, blir det komplext och skamfyllt. Det ligger sällan i chefsrollen att våga tala om utsatthet, skriver signaturen Rosen. Kan man alltså vända på steken, Sabina, att chefer kan vara utsatta? När du nu har kommit fram mycket kring den här maktpositionen, så finns det också sådana fall som du har varit med om, att det är chefen som är utsatt, att det blir liksom ännu mer komplext då att tala ut?
Alltså vem som helst kan bli utsatt, tyvärr. Jag tänker att det, i de här fallen så tänker jag att det också drar ut på tiden innan kanske chefen hittar de medel hur den ska gå till väga. Och här skulle man ju hoppas att lika så att den skulle föra saken på tals tillräckligt tidigt. Att ju längre arbetsgruppen håller i den här makten och upplever sig berättigade att uppföra sig fel, agera fel, så ju mera inrotat blir det ju, och ju svårare blir det, precis som då när det är andra vägen. Eller när det är en kollega som mobbar en annan kollega. Så alltid ju längre det drar ut på tiden, så är det knepigare att få rätt sida. Men jag tänker att det känns skamfullt att på något sätt inte ha tillgång till sin ledarposition och ha liksom förlorat makten helt enkelt. Så det är nog väldigt belastande. Och det skapar också mycket andra svårigheter sen i arbetsgemenskapen då det där ledarskapet är ifrågasatt så här tydligt.
WhatsApp-numret till studion som sagt 044 421 48 48. Vi har med oss erfarenhetsexperten Susanna Forsblom och företagspsykologen och psykoterapeuten Sabina Bruno här i sändningen, som svarar på just dina frågor då det gäller arbetsplatsmobbning. Och det kom in ett meddelande här på WhatsAppen som lyder så här. Det är en fråga och jag riktar den till dig, Sabina. Hur gör man då en situation är sådan att man inte kan säga upp sig för att möjligheten att hitta nytt jobb är noll? Hur står man ut då? Och det här är ju väldigt aktuellt i dagens samhälle då arbetslöshetssiffrorna är rekordhöga och de som faktiskt har ett jobb är säkert livrädda för att på något sätt sätta den där arbetsplatsen i farozonen med att gå och säga till om man blir mobbad på arbetsplatsen. Hur ser du på den här problematiken?
Tyvärr så är det så att det är väldigt få som vill föra det någonting negativt på tals för tillfället. Jag tänker att när jag jobbar i huvudstadsregionen så finns det ganska ofta kanske arbeten att söka. Men sen när man jobbar på en mindre ort så kan det faktiskt vara mycket vanligare att det inte är ett alternativ att säga upp sig. Och Ja, jag upprepar mig själv, men att det har tagit alls i tid då när det inte har blivit en sån här långtgående process, då när man ännu har resurser. Så det skulle vara det viktiga. Sen igen, om man gör ett val att när jag vet att det här inte blir bättre av att föra det på tal, så jag tänker att i vissa fall så är min bedömning det också, att det inte blir bättre av att föra saker på tal, så då måste man hitta andra strategier att värna sig, att värna om sitt välmående, sin hälsa, och kanske också gardera sig. Att försöka liksom se den där systematiken eller risksituationerna och försöka mera undvika dem. Jag tänker att det här som Susanna också förde på tals, det här att hon fick mycket stöd sen när hon öppnade upp. Det här är någonting jag hör också av många, att hej, att sen när jag förde på tals, att hej, att är det här okej? Att hur upplever ni andra det? Så då kan man få väldigt mycket stöd av kollegorna. Och fast alla säger att nej, det lönar sig inte att föra det på tals, det lönar sig inte att agera, så kan vi ändå stötta varandra. Och då den där känslan att man inte är så utsatt när man inte är ensam, så den kan vara en stor stöttepelare också i vardagen. Men sen det här hackkycklingordet som du använde, att sen om man är den som den liksom där resten av arbetsgemenskapen tillåter att mobbas, så då är man ju ofta väldigt ensam. Och det är nog det är jättekrävande situationer psykiskt som människor befinner sig i, tyvärr.
Precis. Hur var det, Susanna, med dig då för 10 år sedan när du tog mod till dig och sa upp dig? Var du orolig för att skulle det finnas jobb för dig efter allt det du hade varit med om, med tanke på den här mobbningen som försik?
Den första tiden efter att jag hade lämnat min arbetsplats så var det inte liksom på kartan för mig överhuvudtaget att tänka att jag skulle söka något annat arbete. Jag var mentalt så kraschad. Men sen när jag sakta började liksom kravla mig tillbaka, så nu var det hela tiden återkom den där känslan att jag går då på en intervju och så vad heter det, vill man veta att hur har du nu lämnat en sån här arbetsplats som du har varit så här länge på och jobbat länge med. Och där får man liksom vrida tungan ur led sen, för inte har, jag ville inte säga att jag gick för att jag var mobbad, för den skuggan vill man ju inte ta med sig och man vill inte kännas vid det. Och vad heter det, man har ju så dåliga erfarenheter av hur det har gått till på den där gamla trygga arbetsplatsen, så man tänker ju direkt att en ny arbetsgivare så orkar ju absolut inte ta sig an en sån här spillra. Så det var nog jättetungt, och för min del så jag sökte några jobb, jag drog tillbaka många ansökningar när jag kände att när jag klarade inte av att löpa linan ut. Så jag startade istället upp ett eget företag och kan nu bygga upp min arbetsdag enligt mig själv, vilket ju är en otrolig lättnad.
Vad säger du, Sabina, om det här? Är det någonting som man just bär med sig när man kommer till en ny arbetsplats och de här nya arbetsgivaren funderar att jaha, varför lämnar du ditt gamla arbete? Har man någon slags skyldighet att berätta vad det var som hände, om det handlar just om mobbning, att man lämnar ett ställe för att man inte trivdes där, det gick inte mera?
Det är ju upp till var och en vad man vill öppna, men i de situationer där jag har jobbat med någon som söker nytt jobb, så försöker vi nog hitta liksom en omformulering till det som har hänt som känns tillräckligt på något sätt, att det är tillräckligt med sanning i den utan att kanske öppna upp allt. Och det är något jag också kanske ofta brukar liksom på något sätt råda, ge råd om att kanske inte öppna upp allt. För att jag tycker att det liksom det har hänt i en annan kontext. Sen det här, den här liksom identiteten och självförtroende och den biten, så är ju någonting man också ofta måste jobba på väldigt mycket innan man hittar ett nytt jobb. Och det kan vara faktiskt svårt med liksom en offeridentitet att få till den här arbetssökningen. De jag jobbar med inom företagshälsovården, så de är ju sådana som fortfarande jobbar kvar på sin arbetsplats. Och då bestämmer att det här kommer inte att bli bättre, att jag måste börja söka ett annat jobb. Och här tycker jag att vissa på något sätt, vissa får också styrka i att nu tar jag saken i egna händer och löser det på mitt sätt. Och det kan vara väldigt, väldigt på något sätt ge mycket, mycket styrka. Men nu är det också många som faktiskt behöver jobba på att liksom klara av att söka en ny början.
Så säger alltså företagspsykologen och psykoterapeuten Sabina Bruno. Vi har också med oss erfarenhetsexperten Susanna Forsblom, då tema för kvällens lite klokare är arbetsplatsmobbning. Och vi håller alltså på fram till klockan 19.00 här i Yle Vega idag. Du hinner ännu skicka in dina frågor, kommentarer på WhatsAppen 044 421 48 48. Du kan också skicka mail till studion liteklokare@yle.fi med adressen då. Eller så kan du delta via det här formuläret som du hittar på svenska.yle.fi där du kan läsa mer om Susannas historia. Och det har kommit en kommentar via det här formuläret vi har alltså på svenska.yle.fi, och det är signaturen En av oss i skolan som skriver så här: Hej, detta tangerar ärendet ur en gruppsynvinkel. Jobbar jag mycket hierarkisk arbetsplats, massvis med chefer, över om enhetens chef under blick, vi andra, att vi alla är jämlika men med olika arbetsuppgifter. Problemet är en nyckelperson i enheten. Hon är inte en chef men särskilt viktig för helhetens fungerande. Hon har utsatt några av oss för sitt illamående, och det värsta är när chefen möjliggör detta och förklarar hur viktig nyckelpersonen är ur helhetens synvinkel, och då vi försöker ta upp saken till diskussion blir nyckelpersonen martyr och väljer sjukledighet och gissar då vems felet är. Hur tackla sura och elaka mejl, indirekta pikningar och direkta utlåtanden om hur fel vissa gör? Det känns eländigt. Vad säger du, Sabina, om det här meddelandet?
Gissa bara om mitt jobb ibland är väldigt knepigt.
Ja, jag kan tänka mig.
Ja, det är mycket som är knepigt. Och sen när man på något sätt försöker få en rätsida där, att vad skulle vara vettigt, vad skulle fungera i vilken arbetsgemenskap, så det där, så måste man på något sätt gå in i deras verklighet. Och det här just med nyckelpersoner och sånt, så det hör jag faktiskt en del, att vänta nu att vi tassar lite runt den där för att den är så viktig, för att ja, så jag känner igen det här fenomenet. Och ändå vet vi via all forskning att osakligt bemötande, dåligt uppförande tär på den psykologiska tryggheten som tär på arbetseffektiviteten. Så det är liksom, det är alltid så. Att det är inte värt det, utan man behöver få någon rätt sida på det. Men hur man går tillväga, så där är nog varje situation olika. Men oftast är det ju så att det går kanske bättre om man behandlar det på två. Så att det är då chefen och nyckelpersonen som diskuterar och funderar vad som behövs för att råda bot och kanske för fram också att hur det påverkar de andras jobb. Ibland kan det vara så enkelt att man beskriver och visar sin oro och frågar att vad skulle du behöva för att liksom hitta en vänligare ton som fungerar för oss alla. Och jag tänker att jag har sett mer än en gång att det är sådana här kanske starka personer, brukar de benämnas, som är lite kantiga, som människor är lite försiktiga med. Så de har aldrig fått den här feedbacken om hur deras agerande upplevs av andra. För att alla har alltid varit försiktiga med dem. Och ibland kan det vara så att det här att man för det på tals och beskriver och ger den andra en chans att utvecklas och lära sig, så hjälper. Inte alltid, Men jag ser nog också förvånansvärt mycket sådana situationer. Och jag tänker att det har någonting att göra med att alla alltid har varit försiktiga runt den här personen. Så den har blivit helt blind för sitt beteende.
Just det, så man liksom trippar för mycket runt den heta gröten som en katt, så då blir det liksom inte bättre heller, utan det är raka rör som gäller.
Ja, och kanske inte den raka rören, utan det beskrivande att hur det känns för de andra och hur den effekten har på samarbete. Att har du märkt att människor är lite försiktiga med dig? Och att hej, att jag lade märka i det där mötet till att det hände sånt här. Såg du det där? Att sen när du gjorde så här och valde kanske de här orden eller jag förstod att det hade varit en mejlkorrespondens där du hade formulerat dig så här, så märkte du vad som hände. Att människor inte kanske bjuder till så mycket med det. Och ofta är det så att de här starka personerna också är konfunderade över att vad är det som pågår när samarbete inte riktigt fungerar. Och sen kan de säga, ja, men jag är ju sån här, att inte menar jag ju något illa. Men jo, människor tar illa upp och liksom får det beskrivet. Så det är ganska tufft jobb för cheferna att föra sådana här dialoger och sen följa upp och se till att det blir bättre. Och nu vet jag att det inte blir bättre i alla situationer, tyvärr. Mm. Men jag har också sett ganska många situationer där det också har blivit bättre.
Har du, Susanna, någon kommentar kring det här som vi snackar om här och nu?
Jag tänker lite på det här just med de här starka personligheterna på en arbetsplats. Så min erfarenhet nu efter ändå 30 plus år i arbetslivet att det ska nog vara mycket till för att de på något vis skulle böja sig. Det är ofta kopplat också med att de inte kanske är så bra på att bemöta kritik överhuvudtaget. Så jag har ju nog väldigt svårt att tro att man skulle nå någonstans med att föra fram. Jag vet själv att jag diskuterar med kollegor, sådana som hade också varit länge anställda och vad heter det, och berätta om min situation. Men de var så starka i sin egen position så de ville ju inte på något vis heller kännas vid det som jag då hamnade ut för, utan de är så starka i sig att det vad heter det. Det bekommer de inte egentligen. Att man kunde, så där som jag brukar säga, att man kunde få stöd i smyg, men sen när det var då samlingar och möten så då uteblev det. Och det är ju det som det många gånger handlar om på en arbetsplats, i ett arbetslag, att alla är ju så rädda om sin sits. Och ingen vill ju vara den som stiger upp och säger att hej, hallå, det här är inte okej, att det här måste vi göra någonting åt. Och jag har så svårt att säga att det där är någonting som skulle tas väl emot och leda till någonting. Det, jag är väldigt skeptisk till det.
Mm. Vad säger du, Sabina, om det här?
Jag tycker att Susanna förde fram här en viktig poäng som jag tycker att vi är bra att stanna upp vid, den här liksom, i mobbningsprocesser, om vi talar om den biten, så nu här liksom, de här medlöparna, de som är med och möjliggör, som bestämmer sig för att inte ingripa, som bestämmer sig att inte ta till tals. Och just så där som ger stöd i smyg, men inte sen när det gäller. Och det här ser vi nog i många arbetsgrupper, att man vågar inte stå upp för en annan. Och då om processen har gått så långt att man inte vågar stå upp för någon annan, så då handlar det eventuellt om en mobbningsprocess, att den har pågått ganska länge. Ibland kan det vara sunt bondförnuft också att skydda sig. Men det här är ju nog någonting som möjliggör att så mycket liksom osakligt bemötande pågår i vårt arbetsliv. Att enligt olika sorts forskning så är det ju liksom allt från 3% upp till 15% till och med som har upplevt osakligt bemötande i arbetslivet. Mm. Och där tänker jag att där är det ganska många kollegor som skulle ha haft möjlighet att säga att hej, det där lät konstigt. Att jag märkte att ditt ordval liksom reste ragg hos mig, eller att det där kändes olustigt. Att om vi skulle föra sånt här mer på tals, då att inte bara lägga det på den som utsätts för det, utan de som följer med, att om de skulle ta på tals så det där, så skulle nog många, många situationer bli mycket, mycket lättare. Men jag förstår att Susanna inte tror på det här att ge respons, och jag vet att det inte fungerar det alltid, men jag har nog ändå sett också flera situationer där det har lett till goda utfall. Men det är inte mobbningsprocesser, utan då handlar det mera om att en människa inte förstår hur det påverkar andra, hur dens beteende påverkar andra.
Vill du, Susanna, säga någonting kring det här ännu?
Jag känner igen liksom, så att säga, de här persontyperna på det planet jag kunde också nog väldigt tydligt se under alla de år som jag jobbade på samma ställe, så fanns det ju kollegor som hade ett kantigt sätt, och ibland kunde då komma kommentarer som var sådär att man lite ryggade tillbaka och tänkte att hoppsan, det där var väl kanske lite onödigt. Men det var inte mer än så, att man klarar nog av att hantera ganska långt de här olika persontyperna. Men sen när det övergår till det här systematiska uttryckligen mobbningen, så det, du märker det nog. Det är ett sånt skifte där som det är, jag förbannar mig själv att jag inte reagerar snabbare, för jag såg det nog. Det var fel på alla plan. Men efter att ha varit så länge också anställd, så det, den tröskeln är så hög för att du ska våga, så att säga, tänka att det här kan jag inte ta, det här kan jag inte stå ut med, det här är bara och söndrar mig, alltså jag måste gå härifrån. Så det är nästan en omöjlighet att kunna ta till sig.
Mm. Vad sa du här, Sabina, hur många procent var det som blir mobbade hos oss i Finland? Vad sa forskningen, var det 3-15%?
Ja, lite beroende på att där sådär 5-10 är väl de flesta forskningsresultat.
Det kom en fråga här på förhand från signaturen på väg vidare 35+. Finns det forskning om hur mycket det förekommer arbetsplatsmobbning på finlandssvenska arbetsplatser eller organisationer? I ankdammen kan det ibland kännas som om tröskeln är högre att ta itu med missförhållanden. Finns det, Sabina, några sådana undersökningar eller forskningar kring ankdammens fasoner?
Ja, det kan kanske finnas, men jag har ingen minne av sådana. Tyvärr, nu gjorde jag ingen sökning på det här. Mm. Så tyvärr har jag inget svar där. Något vagt minne har jag av att det skulle finnas liksom mindre osakligt bemötande, mindre mobbning på, liksom bland den finlandssvenska populationen. Men nu minns jag inte varifrån jag har något vagt minne kring det här.
Mm. Vi har signaturen Återkompetent som skriver så här: under flera års tid har jag själv blivit mobbad av chefen på min dåvarande arbetsplats. Det enda rådet som arbetspsykologen hade att ge mig när jag till slut började inse hur dåligt jag mådde var att jag måste hitta ett annat jobb. Men det kändes som en omöjlighet eftersom min chef långsamt brutit ner mig. Likt en kvinna som misshandlas psykiskt och fysiskt i sitt förhållande och inte tror att någon annan man någonsin skulle kunna vilja ha henne, trodde inte heller jag att jag skulle duga åt någon annan arbetsgivare. Jag kunde ju ingenting. Och frågan här lyder: vad kan arbetsplatshälsovården egentligen göra i en situation med arbetsplatsmobbning, i synnerhet om chefen deltar i mobbningen? Ja, Sabina, vad finns det att göras?
Vår lagstadgade grunduppgift är ju inom företagshälsovården att förebygga sådana här fenomen. Stötta då de som lider risk för sin hälsa. Och jag tänker att de här nätverksmötena som har hänvisats till här, så det är ett av våra verktyg att föra det på tals. Och det här är inget litet verktyg, utan det här har ju med arbetarskyddslagen att göra. Det att då blir det dokumenterat att arbetsgivaren har fått information om att det pågår något osakligt bemötande på arbetsplatsen som ökar risken för arbetstagarens hälsa. Och det här förpliktigar arbetsgivaren att skrida till åtgärder. Det står så här att ska arbetsgivaren sedan han fått information om saken med tillbudstående medel vidta åtgärder för att avlägsna missförhållandet. Det här står i arbetarskyddslagen paragraf 28. Så det förpliktigar, men om det inte görs en sån här arbetarskyddsinspektion så är det ju ingen som vet att ha arbetsgivaren agera rätt. Många arbetsgivare vill ju agera rätt. Och jag tänker att då får man lite liksom draghjälp av oss. Då för man det ju på tal så där liksom med utropstecken. Att hej, att här behöver göras någonting. Men leder det till önskad effekt så ibland och ibland inte. Våra medel kommer in att vi hjälper till att föra det på tals, men det är arbetsgivaren som har skyldighet sen att agera. Och alltid blir det inte som vi hoppas. Om det inte sen leder till önskat resultat så kan man ju också be om en sån här arbetarskyddsinspektion. Och det fanns faktiskt, vänta, jag kollade upp den här på, nu ska vi se, den här vänta, så hittar jag rätt länk här, tyesuojelu.fi. Så där finns helt ett sånt här formulär med vilket man kan själv också föra saker på tals helt skriftligt för att kunna dokumentera det. Och sen finns där plats för arbetsgivaren att också fylla i. Så där liksom, då blir det åtminstone en formell process. Vissa arbetsplatser har ju sen en egen modell för hur man agerar vid sådana här situationer när någon har rapporterat det framkommer osakligt bemötande. Men det är nog många arbetsplatser som inte har en sån ännu. Mm. Jag tänker att arbetarskyddsfullmäktiga eller arbetarskyddschefer på arbetsplatser har också en roll att rådge och föra fram sådana här olägenheter. Och sen finns det ju också förtroendevalda från facket om det finns sådana på arbetsplatsen som också kan ge rådgivning. Och från facket kan man också få råd om och hur gå till väga. Att det finns liksom sån här, det finns stöd att få, men det där, men ändå så ser jag nog att människor är ganska utlämnade och ganska ensamma i de här situationerna, för att ofta inom de kommer till exempel till företagshälsovården och stöder sig till oss så kan de vara ganska illa medfarna och inte ha så hemskt mycket resurser. Och då blir det ju ibland också sjukskrivningar som läkarna kommer fram till att vi behöver skydda den här personen och sen för vi fast ett nätverksmöte sen när det är dags att gå tillbaka till jobbet. Mm. Och försöka då komma fram till en lösning som skulle vara hållbar. Och ibland lyckas vi och alltid gör vi det inte tyvärr.
Det här är ett tema som vi skulle kunna diskutera i all oändlighet, men tiden börjar tyvärr ta slut. Det är mindre än 2 minuter kvar här, så nyheterna knackar på dörren. Så jag tänker ge det sista ordet åt dig, Susanna Forsblom, som är med som en erfarenhetsexpert. Vad vill du ge för hälsning åt dem som kanske är i en situation där de blir mobbade på sitt arbete just nu? Vad vill du säga åt de människorna?
Jag vill att de ska bryta i tid. Ännu när de har kraft och ork och iver att ta itu med ett nytt arbete. Så det är väldigt, väldigt viktigt det där att inte låta det pågå för länge. För jag brukar nästan jämföra det här som jag var med om med ett dödsfall. För det, vad heter det, det söndrar dig något ofantligt mycket. Och sen tyvärr, jag vet att det låter lite hårt när jag säger det, men jag känner ju nog att företagshälsovården i mitt fall i varje fall så var väldigt tandlös. Det kändes tungt att det var de som lyfte fram och uttalade orden, det här är mobbning. Men sen till exempel vid trepartssamtalet så är de helt tysta. Och det där uppföljningssamtalet som jag har förstått att man är tvungen att göra, så det gjordes heller inte för min del och det hann gå ett år. Så vad heter det, tänk på dig själv och vad heter det, ingen annan står dig närmare än du själv. Förlita dig inte allt för mycket på att det är någon som ska plocka upp dig. Du måste hitta styrkan hos dig själv.
Så säger alltså Susanna Forsblom, och tyvärr måste jag också säga, det blir nyheter här, och vi tackar Sabina Bruno och Susanna Forsblom för att ni var med oss.